Du lyssnar på Museion av Hans Olsson, uppläst av mig, Johnny Strömberg. Boken är utgiven av Sakuli förlag 2019. För produktionen svarade WIP Media. Kapitel 1. Det som verkligen avslöjade henne var att näsborrarna vidgades. Och förstås att hennes blick förlorade fokus för ett ögonblick. Men för att se det var man verkligen tvungen att känna henne. Mikagi behövde inte ens använda händerna för att skickligt dölja sina gäspningar. Men John såg det på hennes ansiktsuttryck, vilket fick honom att känna en säregen sorts stolthet. När hon gäspade höll hon munnen stängd, men mungiporna drogs uppåt och skrattrynkorna kring ögonen stramades åt en smula. John Stark var 36 år. Många koppar kaffe lyckades inte helt utplåna den hinna av trötthet som fanns över hans bleka, smala ansikte och spetsiga näsa. De blå ögonen var trots det vakna och han strök sig ideligen över det tunna skägg han låtit växa ut. Han var klädd i en grå skjorta över en blå t-shirt och jeans. Det hela var stilmord om man frågade Mikagi. Johns bruna hår var rufsigt och en aning för långt då han inte haft tid att klippa sig på länge. Han hade svårt att slita blicken från Mikagi, som i hans ögon var en gudinna. Hon var slank men ändå kurvig och såg professionell ut i sin svarta kavaj, vita skjorta och sina mörka bomullsbyxor. Runt halsen hängde ett silversmycke föreställande ett U efter hennes familjenamn Utaki. Hennes japanska drag var mycket framträdande och hennes svarta hår ramade in det mjuka ansiktet. Hon var lika lång som han och hennes gröna ögon kunde fälla honom till golvet. De satt på ett av de mördande, stela och tråkiga informationsmötena som rörde enheterna ansvar och etik och IT-utveckling. Både John och Mikagi var väl införstådda med vad som skulle göras och hur det skulle göras. De hade trots allt jobbat med sitt projekt intensivt de senaste 2 åren och var nu väldigt nära att bli klara. Avdelningschefen Simon Dunkelheim malde på om finansiella rapporter, trender ute på marknaden och hur långt konkurrensen hade kommit. John tyckte det var onödig information och han misstänkte skarpt att det var av samma anledning Mikagi dolde sina allt frekventare gäspningar. Han önskade att han var lika skicklig som hon på att dölja dem. Istället fick han klia sig på näsan eller vända bort huvudet. Trender och konkurrens kunde de i vilket fall inte göra något åt, eftersom projektet var topphemligt. Det tog den tid det tog och det fanns inget fast release-datum. Alltså skapade Simons prat om förnyade kraftansträngningar en mild irritation. Samtidigt fanns faktiskt en intern deadline. Om de inte lyckades leverera något som fungerade inom en rimlig framtid, eller åtminstone gjorde drastiska framsteg, så skulle projektet skrotas till förmån för talangfulla nyanställningar inom informationsanskaffningsområdet. Det var såklart också bra, men knappast vad han önskade. Istället för att lyssna i den händelse att det faktiskt sades något intressant, så lutade han sig tillbaka och funderade på hur han kunde förbättra deras algoritmer. Han var särskilt intresserad av en aspekt som han var tvungen att diskutera med Mikagi när de väl kom ifrån mötet, ville säga. Tänk om de etiska riktlinjerna störde utvecklingskurvan. Hur kunde de i så fall kringgå dem utan att på kuppen också bryta mot projektets hårda krav? Krav som han och Mikagi själva hade varit med och sätta upp och som de höll stenhårt på. Sanningen att säga var han egentligen rädd att släppa på dem. Ändå var de kanske tvungna att göra det. Det var en paradox av oroväckande proportioner som fick huvudet att snurra. För att lugna ner sig, men främst för att inte somna, lät han tankarna vandra till sin tid före Virgil Development Center. Före Mikagi. Under många år hade han jobbat i den offentliga sektorn med diverse utvecklingsjobb. Till slut hade han, som de flesta andra IT-människor,